En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Jag tycker oftast brukar hamna lite i bakvattnet kring diskussionen om Stalingrad. Det är ju den här helt fruktansvärda förbekämpningen som tyska Luftwaffe genomför. Den 23 augusti släpper man alltså under en dag, ett dygn, så gör man 1600 sortier över Stalingrad. Man släpper över 1000 ton bomber med sin Luftwaffe. Och det skapar ju, man skapar ju ett ruinlandskap med det här. Man fullkomligt bara förstör hela Stalingrad. Eventuellt så sätter man igång någon slags brandstorm eller eldstorm här. Man vet inte riktigt. Vi pratar om den typen som förekommer sen i Hamburg och Dresden. Och så att det är av den storleken. Inte heller vet man hur många som dör, men antagligen runt 40 000 människor dör under de här dagarna. De här flygräderna pågår under 5 dagars tid, men det är den första dagen som är värst.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Mitt under brinnande krig. Nu kör vi Stalingrad.
Ja.
Och det finns väl en orsak till det. Det är ju att det här är Stalingrad utspelar sig inte så himla långt ifrån Ukraina. Och det ligger väl också i linje med den här serien som vi håller på att jobba på om andra världskriget förstås. Ja.
Det slumpade sig så att vi kom fram till Stalingrad kan man ju faktiskt säga i våran serie om andra världskriget. Och det vi ska då prata om är ju egentligen att vi ska fånga upp situationen ju efter Barbarossas slut. Det vill säga vintern 41 när den tyska offensiven ju ebbar ut framför Moskva. Och så ska vi titta på vad som händer nu under våren 42 och det som så småningom blir det här brutala slaget vid Stalingrad under årsskiftet då 42-43. Och så ska vi faktiskt avrunda med att återkomma till de platser som vi faktiskt tyvärr då läser om i media.
Ja, precis idag. Och den som har lite svårt att orientera sig geografiskt kan man ju säga att Stalingrad heter idag Volgograd.
Just det.
Och det ligger alltså öster om, inte så jättelångt, jag vet inte hur många mil det är, men det ligger inte så jättelångt från det som idag är Donbassområdet eller Donetsk och Luhansk som man har slåss om. Så det är egentligen inne på den ryska sidan där. Och det har en ganska central position mellan Svarta havet och Kaspiska havet. Och floden Volga, den rinner liksom ut i Kaspiska havet. Men bara en liten bit därifrån så finns den här floden Don som rinner ut i Svarta havet. Vi är Rostov. Rostov-Don. Ja. Så vi är liksom bara precis öster om Ukraina kan man säga. Det är ett väldigt centralt område här. Och du förklarade bra tidigare när vi pratade att tar man Stalingrad här nu så har man kontroll över liksom transportflödena från norra delarna av Ryssland ner till södra delen. Man helt enkelt kan låsa ut Svarta havet och Kaspiska havet delvis också.
Och att den här Stalingrad, den alltså utbred ju ut sig då på flodbanken på då floden Volga ungefär 5 mil liksom längs den här floden. Så att där har man i alla fall lyssnarna en orientering och också att som du säger att den är geografiskt och viktigt för kommunikationen. Den ligger liksom i kröken när Volga liksom
vänder mot Kaspiska havet.
Svänger ut mot Kaspiska havet. Och så kan man också säga det att av det skälet är det också viktigt för i det här fallet då tyskarna att hålla Stalingrad. Därför att annars så skulle det kunna då utgöra ett hot i deras flank. Därför att krigsmålet för de tyska operationerna under sommaren här, våren och sommaren 1942, det är ju att ta oljefälten vid Baku. Det är det som är målet för operationen. Men först ska vi börja lite med att konstatera att fronten stabiliseras ju i öster efter tyskarna.
Ja, precis. Vad stannade vi sist egentligen?
Ja, december egentligen ju faktiskt 41. Och de ryska motanfallen under vintern, och att så småningom stabiliseras ju fronten, och Hitler ger ju order om att man inte ska backa på något sätt. Och man kan väl konstatera då att samtidigt som det här nu händer, som vi ska beskriva, det ska vi ta upp i andra avsnitt, så pågår ju till exempel belägringen av Leningrad. Eller hur? Och det är också så att det har bildats ett antal utbuktningar då i den här fronten som går ju upp genom hela Ryssland. Och det får vi liksom återkomma till och fånga upp, för det blir liksom lite för mycket att hålla rätt på det nu också. Utan nu fokuserar vi på den här södra fronten, och man börjar planera för de här sommaroperationerna då på riktigt allvar i april. Och det handlar ju helt enkelt om att, som alla vet, att tövädret kommer ju på våren i Ryssland. Det går inte att bedriva pansarkrigföring helt enkelt. Det kanske någon krigföring överhuvudtaget under de här månaderna när det är bara lervälling. Och då beslutar man sig för att då så småningom, när klimatet och vädret har stabiliserat, att inleda den här offensiven. Och det är det här berömda direktiv 45 då från Hitler så småningom, som skissar då Operation Blå. Vi är ju vana vid Operation Gul, det är ju den som krossar Frankrike. Mm. Här är det Operation Blå. Och det är ju helt enkelt, du beskrev det ju så bra, att det bildas ju liksom, vad ska man kalla det för, en tub eller en tunnel mellan de här floderna som du var inne på här. Och där anfaller man nu neråt. Och målet är ju så att säga då området mellan Kaspiska havet och Svarta havet. 28 juni inleds då operationen på riktigt allvar. Men då var man redan igång.
Jag sitter och studerar en karta. Är det de här oljefälten i det som är Baku idag?
Ja,
eller?
Ja.
Ja, det är det de är ute efter.
Och då kan vi släppa det direkt, att det lyckas man ju faktiskt aldrig ta. Och tanken var ju här nu då, och den är väl egentligen inte fel, att där hade ju Hitler på något sätt ändå en strategisk blick. Han insåg nu att det kanske inte är som ryssarna ju faktiskt trodde, att nu är det anfallet mot Moskva. Utan här väljer ju tyskarna att istället lägga under sig det man behöver för att kunna bedriva krigföring, och det man har brist på, olja, för att kunna få drivmedel. Man kan ju nämna att tyskarna på ett väldigt skickligt sätt ju genomför diversioner mot Moskvaområdet. Alltså små anfall för att förvilla ryssarna. Och ryssarna har sin strategiska reserv på plats liksom mitt för Moskva. Och det här gör ju att nu återupprepas ju liksom i miniatyr Barbarossa. För här ganska snabbt så driver ju tyskarna ryssarna framför sig, sovjeterna framför sig. Och inringar många ryska soldater inledningsvis och har stora framgångar. Det kan man ju nämna här, så att inledningsvis går det snabbt. Lite spännande med nutidsanknytning också, att Krim, man tar ju Krim här också. Och där det ju sen då, som man egentligen skulle kunna ha ett eget avsnitt till, vi får väl hoppas att vi kan komma så långt sen med våran serie här, att vi skulle kunna ta sådana här, vad ska vi säga, lite mer detaljer under andra världskriget. Och där är ju faktiskt den här belägringen av Sevastopol.
Just det.
Är ju väldigt dramatisk och spännande på många sätt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Jag kan säga någonting annat om Stalingrad också. Det är bara en liten kommentar att det är ju faktiskt ett industriellt centrum som är jätteviktigt i Sovjetunionen vid det här laget. Och det man slåss om sen under själva ockupationen är de här ammunitionsfabriken och stålverket som finns där. Och det har ju en del konsekvenser också, för att precis som det här berömda direktivet till Hitler, så finns det också ett berömt direktiv från Stalin då, att ingen ska lämna, inte en tum ska man lämna till tyskarna i Stalingrad. Inte ett steg tillbaka. Mm. Och civilbefolkningen blir också tvungna att stanna kvar. Man evakuerar aldrig Stalingrad egentligen. Vilket får rätt fruktansvärda konsekvenser faktiskt. Och det har man då resonerat till att men det måste bero på att Stalin då har velat behålla den här krigsindustrin. Att ha den funktionell. Det var ju lite av en felbedömning. Kan inte tänka mig att den var särskilt funktionell när det här under hösten 42 och våren 43. Det lär nog inte ha hjälpt, och alla arbetarna vid det laget lär väl ha varit döda.
Ja, men samtidigt så finns det ju såna heroiska berättelser om att hur de ju monterar ihop stridsvagnar inne i Stalingrad av det som finns kvar, delar som finns kvar, och de är liksom omålade, har inga sikten, utan man får sikta genom kanonen, så man måste alltså komma så nära fienden. Det är ju ganska fascinerande, så att det är både och, skulle jag vilja säga. Jag tycker att just den här frågan om att de civila är kvar, man beräknar att det finns ungefär 70 000 kvinnor i det här området kring Stalingrad, som ju inte alls förs iväg då, skulle man kunna tro, utan som snarare utbildas till att understödja det här försvaret av Stalingrad. Allt ifrån liksom att sköta underhållet, sjukvården, men att det också i Stalingrad deltar många kvinnor i striderna systematiskt. Och vi kan återkomma lite till det, för jag har en liten berättelse kring just det här. Men att, det tycker jag, du som är civilförsvarsexpert, Peter, får man säga så?
Ja, lite åt det hållet i alla fall.
Okay.
Jag försöker liksom axla den rollen.
Ja, men jag tycker att du är ganska duktig, Peter, faktiskt. Så ska inte bry om vad de andra säger. Nej, det är väl skämt åsido. Så det är ju spännande att här är, som du säger, civilbefolkningen kvar.
Ja.
Och evakueras ju naturligtvis i viss utsträckning, men finns kvar inne i städerna. Och jag tänker ju lite på det som pågår nu i Ukraina. Att där har vi ju också en sån här väldigt hemsk egentligen situation där de civila ju i stor utsträckning blir kvar inne i städerna. Och det är ju frågan där om hur blir den nya krigföringen där militär och civiler mixas?
Ihop, det finns ju någonting att säga om förbekämpningar här också, men vi kan ta det när vi kommer till augusti här.
Ja, för då skulle jag vilja säga en sak innan vi kommer liksom nu till själva Stalingradslaget. Det är ju att från tysk sida så hade man ju då tänkt sig att man snabbt ska ta Baku, men plötsligt så får man väl uttrycka det så, Hitler för sig, eller han gör en analys här där han vill dela då den här armégruppen syd. Och där den ena då delen ska fortsätta ner mot Baku och oljefälten, men den andra delen ska anfalla och ta Stalingrad. Och kärnan i den här armégruppen är ju den här stora sjätte armén. Välutrustad armé, bra manskap och ledd av Paulus då, den tyske generalen och fältmarskalken, sen faktiskt generalfältmarskalken som så småningom kommer att kapitulera. Och här har vi nu genast ett problem, därför att när man delar den här styrkan så blir det svårare att underhålla den. Och man får inte riktigt fram de resurser som behövs, och det gör att kanske båda de här operationerna, det blir så att säga varken hackat eller malet. Utan man delar upp liksom kraft och man får inte den här kraftsamlingen. Så det här är ju då en sån här strategisk fråga som man har diskuterat. Att...
Ja, och det har väl att göra med att Hitler de missbedömer hur svårt det ska vara att ta Stalingrad. Ja. Där ser man bara som en liten bump in the road. Och syftet är ju att man bara ganska snabbt ska springa igenom det här och sen gå vidare. Det är väl där i bakgrunden till det där beslutet finns kanske, att man har helt och hållet missbedömer situationen och hur mycket Stalin är villig att göra för att behålla Stalingrad.
Ja, och då ska man också komma ihåg, det tycker jag man kan nämna, att här pågår det också ett sånt här spel på högsta nivå i de här viktiga planerings- och ledningsorganen som finns i den tyska armén. Då. Dels har vi OKH som är det här övergripande, överordnade staben som finns, högkvarteret, och där ju Hitler sitter egentligen och dikterar. Och där Halder är någon form av liksom ansvarig, en militär. Och sen har vi OKV, alltså det som är Wehrmacht, alltså arméns stab och planering. Och där ju det är då Keitel och sedan Jodl finns då. Och de har hållits väldigt svårt att förhålla sig till Hitler. Från och med nu egentligen så kommer också många av de här militärerna att bytas ut därför att de hamnar på kant med Hitler. Men Keitel och Jodl är ju två personer som sitter då i OKV, alltså högkvarteret för Wehrmacht. De kommer att liksom balansera och underkasta sig fyren. Och det är också då, det är ju då två av dem som kommer att ställas inför rätta sen i Nürnbergprocessen. Medan andra faktiskt gör ett visst motstånd och skjuts åt sidan. Men vi behöver inte gå in på detaljerna kring det där. Den 21 augusti är staden inringad.
Mm. Och nu börjar förbekämpningen av staden.
Ja, och det jag skulle bara vilja säga en sak där. Att då är den ju liksom inringad och i Stalingrad då så skapas ju framförallt det är den här episkt kända ryska 62:a armén då som får i uppgift att försvara Stalingrad. Och då gör ju tyskarna egentligen ett stort misstag skulle jag vilja påstå. För det är det som du är lite inne på att säga här tror jag Peter.
Nej men eller? Precis, för att det är som för det är någonting som jag tycker oftast brukar hamna lite i bakvattnet kring diskussionen om Stalingrad. Det är ju den här helt fruktansvärda förbekämpningen som tyska Luftwaffe genomför. Den 23 augusti släpper man alltså under en dag, ett dygn, så gör man 1600 sortier över Stalingrad. Och man släpper över 1000 ton bomber med sin Luftwaffe. Och det skapar ju, man skapar ju ett ruinlandskap. Med det här. Man fullkomligt bara förstör hela Stalingrad. Eventuellt så sätter man igång någon slags brandstorm eller eldstorm här. Man vet inte riktigt. Vi pratar om den typen som förekommer sen i Hamburg och Dresden. Och så att det är av den storleken. Och inte heller vet man hur många som dör, men antagligen runt 40 000 människor dör under de här dagarna. Den här flygräderna pågår under 5 dagars tid, men den första dagen som är värst.
Där skulle jag vilja kasta in en brasklapp på vad säger det, att de här förlustsiffrorna som vi pratar om överhuvudtaget, och du nämner nu, så skulle jag vilja säga att de lyssnare som kollar upp det här i olika litteratur så kan jag säga att det är oerhört svårt att beräkna det här. Det finns, så det ska vi, man ska alltid, så jag vill bara säga det, betyder inte att det du säger är fel, utan att en nypa salt här, och hur beräknar man det här? Men ja.
Nej, visst, nej, och det är ju så att Sovjetunionen har ju aldrig varit intresserad av att ge några korrekta siffror på det viset. Och här återkommer då det här som jag pratade om innan, att man inte har evakuerat de civila, utan de drabbas ju jävligt hårt i de här flygräderna. Så det pågår under 5 dagar. Och det här lägger ju liksom lite grann av förutsättning. Så redan innan tyskarna går in här nu i september och tar den västra sidan av Stalingrad, så går de in i ett ruinlandskap egentligen. Och så, så det blir ju som en slags fästning.
Ja, och då kan man lägga till att det här är ju en trästad då, till största del. Så den brinner ju ner, om man uttrycker sig så. Men så finns det också,
nu är den känd som en modernitet.
Precis. Samtidigt finns det i de här, framförallt i de här industriella delarna av Stalingrad, så finns ju som du säger de här betongkomplexen. Och när de bombas till ruiner, ja då skapas det ju egentligen bunkrar för försvarsstrid. Så att här hjälper man ju egentligen, så skulle man kunna säga, ryssarna att skapa en fästning liksom av Stalingrad.
Det här tas upp som ett exempel också i Sverige under samtiden. Så 1944, andra halvan av 43, så börjar man prata om Stalingrad som ett exempel på vad den moderna staden, den moderna betongstaden, kan klara av. Jag tror inte riktigt man har liksom den hela bilden av vad som faktiskt pågick det där året. Men det togs upp som ett exempel just av det här att betongen, att den klarar att absorbera hur mycket bomber som helst, och att det är liksom en hjälp för att försvara sig. Så skapades den här myten om Stalingrad som också är som en del av liksom moderniteten. Så här, om vi bygger moderna städer kan vi klara av att möta ryssen. typ.
Spontant känns det som att de inte direkt hade gjort studiebesök i Stalingrad.
Nej, jag tror inte det heller. Jag tycker att det ser helt barockt ut när man läser det där idag, och man vet liksom vad som faktiskt försiggick där. Så,
men då kan jag inte låta bli att spela in ett nutidsperspektiv, för att det har ju kanske lyssnarna förstått här att vi sitter ju här och pratar faktiskt den 11 mars, och det kan ni räkna ut ungefär vad som händer i kriget i Ukraina och vad vi har med oss in i det här. Och jag tror, jag precis som du Peter, vi är ju ganska mentalt upptagna, måste jag säga, mina tankar kring det som pågår i Ukraina. Och då tänker jag direkt på det här nu liksom med den ryska krigföringen, som man ju inte riktigt vet vad den har för mål och vad den har för utgångspunkt, eller vad de är ute efter egentligen, om vi ska vara ärliga. Men där finns ju just det här som vi säger nu, att de civila i stor utsträckning är kvar i de ukrainska städerna. Det bombas och skjuts ganska, får man säga så, random på civila bostadskvarter. Och skulle man så att säga lägga Kiev i ruiner, där har man ju skapat en försvarsposition.
Mm. Men samtidigt är ju Kiev... Nu blir det lite utvikningar, men jag tror lyssnarna står ut. Samtidigt är ju Kiev historiskt viktig för den slaviska kulturen. Ja. Det var svårt att se att Putin skulle medge liksom en bombning av den stadens innerområden. Av rent symboliska skäl. Jag tror att han skiter i medborgarna. Det har han nog ingenting för. Men just av symboliska skäl så är det svårt att se. Jag tror inte han skulle kunna kabla ut bilder hemma i Ryssland på ett sönderbombat Kiev. Det skulle nog motverka hans seger. Men däremot de andra städerna. Charkiv blir ju också... ligger ju risigt till. Men det är ju också har ju traditionellt sett varit en ganska ryskvänd stad, vad jag förstår. Och det är ju en av de första liksom industriella centrum. För övrigt var Sovjetunionens fjärde största stad.
Mm.
Så att det
Nej, det är, så är det dålig jämförelse. Jag kan ju underkänna min
jämförelse. Man vet inte. Vi vet inte var det är på väg. Det är ju det. Det är därför vi håller på att treva så här. För man får ju den här känslan, precis som jag har tänkt på samma sätt som du, att nu när vi tömmer också de mest känsliga medborgarna åker evakueras härifrån, vad blir kvar? Ja, det blir ju de som kan bidra till, det kommer massvis med civila förstås, men det är ju de som kommer kunna bidra och som vill bidra till försvaret av Kiev.
Just det.
Eller de, vilken annan, det är ju massvis med städer som står på spel här nu också. Så det är ju inte orimligt att vi kommer få se något liknande av det som skedde i Stalingrad. Att vi inte har det här någonstans framför oss. Och det här pågick ju bara under september 1942 till 2 februari 1943. Så det är ett halvårs spann egentligen som hela Stalingrad bara förvandlades till det här ruinlandskapet.
Ja. Jag skulle bara säga att Kiev är en mycket större stad och så vidare. Så det är alltid kinkigt så att säga med de här jämförelserna. Men det vi kan konstatera här nu då, det är att 6:e armén och 4:e pansararmén som faktiskt omdirigeras då tillbaks till den här norra armégruppen. Alltså den är först med och genomför anfallen söderut mot Baku, men plockas sen tillbaks av Hitler. Och som jag nämnde så är 6:e armén en vass formation inom den tyska armén. Mot sig har man då 62:a armén, 40 000 man ungefär då här inledningsvis. Och det som ju egentligen nu då skapar förutsättningar för att ryssarna så småningom klarar att hålla emot här, eller sovjeterna, man kan ju använda båda de där begreppen då, klarar det här, det är att man, tyskarna aldrig lyckas ta de här färjelägena över Volg. Så att hela tiden så får ryssarna i alla fall en liten rännil av förstärkningar, proviant och ammunition in i Stalingrad, även om det här ju tillfället ibland slogs bland annat på grund av isläget i Volga, men också på grund av tyskt flygbombade.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En sak som man kan nämna när det gäller flygbombningarna här, det är ju att tyskarna har ju inget strategiskt bombflyg, det har vi ju konstaterat i tidigare avsnitt, men här tycker jag att man väldigt tydligt ser vilken fördel det är att ha den här störtbombarkapaciteten.
Ja. De har ju luftherravälden de första månaderna.
Men också att de kan, vid flera tillfällen, så är det så att man lyckas stoppa alltså sovjetiska motstötar. Man lyckas stoppa alltså pansaranfall med taktiskt direktbombning, störtbombning från luften. Så att så länge Luftwaffe har den kapaciteten så har man ju så att säga the upper hand här i den här krigföringen. Det är ju sen när det här börjar att fallera och tappa, därför att man sliter ju ut Luftwaffe så småningom då. Men det är viktigt som du säger att man har ju totalt luftherravälde över Stalingrad. Striderna inne i Stalingrad kan man säga börjar då i mitten av september, 13 september sätter man igång anfallen. Och sen som du säger så pågår ju de här egentligen med oförminskad kraft ända fram till dess att den tyska armén kapitulerar i början på februari. Och det här går ju liksom i olika faser, i olika vågor. Och en sak som jag tycker man direkt här kan nämna är ju att den som kommer att bli då hjälte i Stalingrad som liksom leder det här på något sätt och på den högsta nivån och ser till att Stalingrad får det man behöver, men som också sen planerar ju den sovjetiska inringningen av, det är ju den här Zhukov som ju är, jag vet inte om inte den mest dugliga, så är en av de mest dugliga officerarna i Ryssland under andra världskriget. Och
ja, han ska väl leda anfallet mot Berlin sen också, 1945.
Ja, så blir det. Och det finns ju några sådana här figurer tycker jag som, att han hade liksom en speciell förmåga. Och han användes ju egentligen som en sån här brandman under andra världskriget. Att där det var så värst så skickades han in. Ganska fascinerande. Trycket på de här befälhavarna var ju enormt. Det berättas ju att Paulus, bland annat chefen för sjätte armén, han fick ju något tics i ögat så här. Och Zhukov lär ju ha fått något eksem på händerna och sånt här. Så att vi ska ha klart för oss att även det här slog mot befälhavaren.
Det låter som ganska milda.
Ja, jag kände det också när jag sa det faktiskt. Jag sa att jag kände att jag borde be om ursäkt här faktiskt. Men jag bara nämner det här för jag tycker att det är lite spännande. Och att när de här striderna pågår, här kan man ju nämna tycker jag, jag var inne på det här med kvinnliga soldater, att man har då luftvärn inne i Stalingrad. Och de här luftvärnspjäserna kommer egentligen inte att användas så mycket mot flyget, utan de kommer att användas för direkt, att skjuta direkt, alltså direkt eld mot tyska stridsvagnar. Och tyskarna bekämpar då de här, jag minns inte nu om det var 10 eller 15 luftvärnsbatterier. Och till sin förfäran inser de, när de har slagit ut alla de här en efter en då, att det manskapet är kvinnor. Så här har vi, tycker jag, ett inslag i krigföringen som är viktigt att lyfta fram och fascinerande, nämligen att man på sovjetisk sida uppfattade att kvinnor kunde verkligen tjänstgöra, även på stridande befattningar. Någonting som ideologiskt hade varit otänkbart i den tyska armén, skulle jag vilja påstå.
Mm. Ja, men de absolut. Man kan ju kommentera på det där att det är ju under den här tiden som krigföring också radikaliseras på ett sätt. Att man även från Goebbels sida börjar prata om det här totala kriget. Han håller ju ett känt tal här början av 43 när man ska liksom försöka återuppväcka den här tyska krigsmakten och offensiven i öst. Och det är först då som tyskarna börjar prata om totalt krig. Det har ju varit på tapeten i olika sammanhang förut under mellankrigstiden. Men, så man kan väl se det även på den, alltså den ryska desperationen eller den sovjetiska desperationen att man egentligen har, men det spelar ingen roll längre, vi behöver ha allt. Mm. Alla människor måste hjälpa till.
Sen är det ju spännande att man kan kommentera lite stridstaktiken här. De hårdaste striderna kommer ju sen att utkämpas kring, som du var inne på, de här industrikomplexen. Och det är ett antal industrier och det, som ju liksom förvandlas till sådana här bunkrar skulle man kunna säga genom den tyska förbekämpningen då. Men ryssarna utvecklar ju en väldigt intressant stridstaktik inne i Stalingrad. Därför det finns ju liksom inte egentligen, det finns ju naturligtvis en front och sådär då, men de ligger så nära tyskarna som möjligt. Alltså de smyger upp och ligger nära så att när tyskarna drar sig lite tillbaka så följer de med. Därför att då vet de att tyskarna kan inte använda sin eldkraft. Vare sig från luften eller artilleri eller så vidare. Därför att risken att de skjuter på sina egna är så stor. Och det tycker jag är väldigt fascinerande, den här insikten om att ligger vi nära tyskarna nu hela tiden så har vi fördel. Och sen tycker jag att striderna i Stalingrad, då måste man skulle få en bild framför sig. Så de utkämpas ju med små, små stridsgrupper. Ofta har man ju en grupp som, om man nu ska anfalla, som ju framförallt liksom en pionjärtropp eller grupp skulle man kunna säga. Ett antal soldater, varierande storlek, som liksom har till uppgift att bana väg, slå hål i väggar och så vidare. Och sen har man liksom en anfallsgrupp bakom. Men det är inga stora formationer, utan man slåss liksom, det är ett myller av såna här små grupper som kämpar mot varandra. Och det är mycket man mot man och man kommer nära varandra väldigt mycket. Och ryssarna är ju väldigt duktiga på att hålla såna här stödjepunkter. Det berättas bland annat om en sovjetisk pluton som liksom fullständigt bygger en fästning i ett sånt här bostadshus.
Ja, just det.
Med mineringar runt. Och tyskarna kallar till och med här för fästung. Och då har de inte lyckats ta den här.
Det är en sån strykjärnsformad betongbyggnad, ja. mitt i Stalingrad. Ja. Som, den blir helt legendarisk och den rapporteras om denna världen över.
Jo. Och också kan man ju lyfta fram de här kända krypskyttarna då, där den så att säga, man nu inom citationstecken de mest framgångsrika skjuter omkring bekräftat 250 tyska soldater. Väldigt brutala strider man mot man och att man kommer väldigt, väldigt nära hela tiden som jag sa. Och att det här naturligtvis är väldigt svårt att hålla kontroll på från befälhavarna. Men Stalingrad fullkomligt äter ju soldater. Förlusterna blir ju enorma inne i den här stadsbebyggelsen. Och återigen nu då en anspelning på det som vi upplever i vår egen tid. Att strid i bebyggelse kostar ju mycket folk.
Ja. Men det här som du säger nu Martin, jag tänker ur ett, om vi ska prata mer liksom militärhistoriskt och militärstrategiskt, det är väl det här också eftermälet från Stalingrad. Att just alltså krigföring i stad, det är väl det man har tagit med sig härifrån. Att det är liksom det första slaget som bedrivs på det här viset.
Ja, på riktigt allvar om man uttrycker sig så.
Och som får agera modell för mycket av den urbana krigföring som fortfarande...
Jo.
Som fortfarande bedrivs och som vi har gjort sett i Irakkriget till exempel och Afghanistan och sen när man måste in i städerna och ta över.
Och sen tycker jag att tyskarna gör ju ett stort misstag här, för det man är duktig på det är ju att samverka med flyg, pansar, infanteri i rörlig krigföring. Här gör man sig av med hela det övertaget. Istället bjuder man in sovjetsoldaterna, den ryska sidan då, där man är ju väldigt skicklig på att just bedriva försvarsstrid. Och slås det sista mannen med uttrycket med så. Så att det är ju egentligen förbluffande att man ger sig in i den här Stalingrad-sörjan. Och här kommer vi väl in på det där det nog ändå är på det sättet. Att det blir en prestigefråga. Det blir en symbolfråga att ta Stalingrad till slut. Bara namnet innebär ju för tyskarna att det skulle ju vara fantastiskt att kunna visa upp att man har erövrat den stad som bär Stalins namn.
Men du, nu har vi pratat i en halvtimme här. Vi måste ju prata om den ryska motoffensiven här.
Ja!
Och det som sker här sen efteråt. Det som Tjukovs stora plan då, som han sätter igång den 19 november egentligen, inleds ju med en enorm artilleri.
Norr av Stalingrad.
Precis. En enorm uppladdning här med artilleri och så kallade Stalin-orglar. Det är sådana här raketartilleri som sitter på bilar som man skjuter in och bombar sönder de tyska positionerna så mycket som man kan. Och sen har man då en plan att man ska inringa Stalingrad från två håll. Och då har ju Tyskland här, den sjätte armén, en svaghet att man har rumänska divisioner.
Ja, en rumänsk armé. Alltså det är en rumänsk armé norr om Stalingrad och en rumänsk armé söder om Stalingrad.
Precis, som ska skydda flanken.
Ja, och då sätter ju Tjukov igång den här offensiven. 19 norr om staden, den 20 söder om staden i en stor kniptångs- och inringningsoperation som ju kallas för Uranus, kan vi också nämna. Och precis som du säger så är ju inte den rumänska armén här uppgiften. Mogen.
Nej, de har inte rustade på samma vis som den tyska armén är, och det antar jag att har funnits strategiska skäl från Tysklands sida att se till så att de inte är så rustade också. Men de är också dåligt med förnödenheter, de är inte alls samma ransoner så som de tyska soldaterna har. Så att moralen är ju av en helt annan slag, är betydligt sämre, och de jagas ju bort ganska per omgående. Och helt plötsligt så är ju sjätte armén då, de belägrarna har blivit belägrade.
Ja, sjätte armén, delar av fjärde pansararmén och sen rumänska styrkor. Så man räknar med nu här ungefär att 290 000 tyska soldater, rumänska soldater är inringade, precis som du säger.
Och det här mottas ju av Hitler, inte nödvändigtvis jättenegativt, utan man tänker så här, ja men då det betyder att Tjukov har bundit upp en väldig massa pansarvagnar och trupper runt det här området. Och det ser man som en fördel då, att man skulle kunna använda det här för att göra olika motoffensiva med de andra arméerna som finns i området. Och ska vi också tillägga här att det här har ju skett tidigare under sommaroffensiven. Under våren 1942 så har ju tyska armén också blivit inringad vid ett ställe norröver. Men där har man också med en luftbro så att säga lyckats undsätta dem. Och detta är ju då planen här efter också. Inringningen i Stalingrad är ju att man med Görings luftwaffe helt enkelt ska kunna undsätta de här sjätte armén genom att bilda en luftbro. Och så ska man ha den fjärde pansararmén som finns kvar söderöver för att göra en genombrytning och släppa ut den sjätte armén som finns kvar uppe i Stalingrad. Mm. Men det här är ju, här slår ju liksom hybrisen in. Kan man säga att man inte inser att redan nu att nu är det förlorat. För att den här luftbron, det är ju förut som man har haft under hösten här, som man har haft luftherravälde över Stalingrad. Man har haft en väldig massa jaktplan som kunnat skydda, och man har stuka bombare. Att det här måls ju sakta men säkert ner, för Tjukovs offensiv följs också av ryska flygförband som kommer in. Så nu börjar luftövertaget börja vända till Rysslands fördel, vilket betyder att den här luftbron som Göring ska skicka in, den blir ju oerhört svårt drabbad av detta. Och till slut, så man har ju några flygfält som man försvarar här inne i den tyska ringen, eller där Kesselgrytan, som det här får ökända namnet som den får. Va? Men det här blir allt svårare och svårare, och desto närmare vinter man kommer så blir det mindre och mindre förnödenheter till de här tyska trupperna som finns här i området.
Ja, jag tycker man kan tillägga här att vill man läsa dramatiskt skildrat vad det här innebar för de enskilda soldaterna. Du är ju inne nu på den här luftbron och så vidare. Då tycker jag att man ska ju vända sig till det som jag nog kanske faktiskt tycker är Anthony Beavers bästa bok, nämligen Stalingrad. Mm. Jag är inte...
Jag somnar på en gång när jag bara säger det.
Alltså vadå då?
Jag är så trött på den boken.
Okej, okay, ja.
Nej, men jag håller med dig. Han skildrar det fint. Så här, de här grejerna som handlar om som de enskilda soldaternas upplevelser fångar han upp.
Ja, precis. Och jag håller med. Vi är ju liksom i den här branschen där vi läser mycket sånt här. Jag tycker att den lyssnare som inte har läst Anthony Beaver ska läsa Stalingrad. Ska ni läsa en bok av Anthony Beaver så läs Stalingrad. Och just, jag tänkte just på de här luftbron som du pratar om, att här står man och kalkylerar, ja men du får åka ut, du får vara kvar, Ja, och man får ju ut en hel del skadade och sårade faktiskt, i alla fall en 35 000 man. Och man lyckas under perioder i alla fall upprätthålla liksom införseln av förnödenheter och ammunition. Va? Men det är ju en omöjlig ekvation.
Ja, går nej, det går ihop. Inte till slut. Alltså, när man pratar om ungefär 6 av 10 flygplan kommer fram till Stalingrad och kanske 2-3 av dem lyckas ta sig tillbaka, så att förlustsiffrorna, och ni kan tänka varje dag ska de här, har man tänkt att det här ska föras över, så det går ju inte. Alltså, man övergår ju till att bara flyga i molnigt väder och på natten, och då måste du ha speciella piloter som klarar av blindflygningar egentligen för att ta sig ner med de här stora Junkers transportplanerna. Alltså det är förutsättningarna, och under den här tiden så vet ju också Sovjetunionen är väldigt skickliga på det. De vet ju precis vad de ska göra för att hindra det här och svälta ut tyskarna, som är riktar ju sitt luftartilleri och det som de kan lyckas föra fram precis på inflygningsrutterna. Och har ett ständigt patrullerande jaktplan som rör sig fram och tillbaka i området, som direkt kan sättas in så fort man får syn på ett sånt här. Så att det är ju liksom en omöjlig ekvation, och det är bara domedagen närmar sig.
Ja, det gör ju det. Och det bara kan säga då är att tyskarna lyckas alltså inte ta hela Stalingrad, då har vi redan konstaterat. Och nu här inne, den här sekvensen till Stalingrads belägring och tyskarnas situation här inne, den är ju så gastkramande. Men man kan väl konstatera att man bestämmer sig på tysk sida till slut för att göra en undsättning. Och det är ju Manstein som får den uppgiften. Man gör ett försök att bryta den här inringningen då i mitten på december, 12-16 december. Den misslyckas och sjätte armén lyckas heller inte ta sig ut. Och här i ett utbrytningsförsök. Och här finns också en liten intressant sak tycker jag med den här införseln av förnödenhet, att inledningsvis så satsar man oerhört mycket på att få in drivmedel. Därför att man vid sjätte armén så förväntar man sig få en order om en utbrytning som inte kommer först väldigt mycket senare. Så det är också en spännande sak att man väljer drivmedel istället för mat och ammunition. Så jag kan bara konstatera att Sovjet, arméerna kring Stalingrad genomför ett antal motanfall och utvidgar och förstärker liksom det här, vad ska vi säga, greppet om Stalingrad under januari. 24 januari delas den tyska och styrkan in i Stalingrad, och nu barkar det ju riktigt åt helsike. Den 31 januari så kapitulerar den södra motståndsfickan, och sen då den 2 februari kapitulerar Paulus efter att har blivit befordrad till generalfältmarskalk. Och det kan man fundera på varför han får den befordran, om det är någon sorts domedagshistoria här som man vill skriva. Mm. Eller,
det finns spekulationer om att Hitler förväntade sig att han skulle ta livet av sig.
Att han skulle skjuta sig, ja, just det.
Ja, för att ingen fältmarskalk har någonsin tillfångatagits av en fiende. Så därför ska Hitler ha förväntat sig att han ska ha skjutit sig. Men det gör han ju inte. Jag kan också lägga till bara att den 8 januari är det faktiskt så att de får ett erbjudande om att kapitulera av Rokossovski. Alltså att han möter upp dem vid ett tillfälle och säger att nu är det liksom, nu har ni er en chans. Så att general Paulus har ju möjligheten där att ge sig, men gör inte det. Och det är ju det, där är ju så att säga, där signerar han ju papperna för sin egen domedag, kan man säga, den 8 januari. För därefter blir det ju no mercy. Då är det
Kör Sovjet hårt och kör i sådana hår. Sen kan man väl nämna då att 91 000 soldater, tyskar och rumäner, går i fångenskap. Hamnar då i olika fångläger i Ryssland. Och de här kom ju bara 5-6 000 tillbaks. De sista på början av 50-talet. Så det kan vi bara konstatera. Det finns ju alltså att, även om vi inte på något sätt liksom håller på den tyska sidan, självklart inte, eller någonting sånt. Vi håller väl inte på någon sida i det här dramat, så kan man bara konstatera att vilket mänskligt lidande. De här tyska soldaterna hade ju kanske inte bett om att få delta i anfallet på Stalingrad.
Nej, precis. Det är viktigt att komma ihåg. Det var runt 300 000 som inringade och 5 000 återkommer.
Ja, beräknar man förlusterna, och då är ju viktigt här då att förluster är ju både stupade, skadade och saknade. I de här operationerna runt Stalingrad, då, så räknar man med att den tyska armén förlorar 850 000 man. Hörru.
Det är ju helt sjukt. Vad sa du? Säg det en gång till.
850 000 man. 480 000 döda beräknar man. Men nu är det ju med en nypa salt här. Va? Då kan vi konstatera så att den ryska armén idag inte ens uppgår, liksom, landar mer uppgår inte ens till så många. Under kalla kriget kunde Sverige piska ut 800 000 man när vi hade som mest folk liksom, så att säga, draftade för krigs försvarsmakten. Det är ju enorma siffror. De ryska siffrorna har jag inte ens brytt mig om att plocka fram, för de är så väldigt osäkra, men de ligger naturligtvis också på de här höga nivåerna. Alltså det här är ett världsdrama av oerhörda dimensioner. Och Stalingrad är ju för mig och för egentligen väl alla symbolen för tyskarnas nederlag, eller hur? Och sovjetstatens liksom triumf, kan man inte säga så? På något sätt.
Ja, jag tycker, och det är också så som det beskrivs också i litteraturen, så är det kanske det enda tillfället som man känner någon slags sympati för de tyska soldaterna.
Ja, för den enskilde soldaten. Ja,
ja, för precis. Det är lite, den har den här kvaliteten, och det här slaget driver fram det där. Att man, och särskilt det här spelet som sker mellan överbefälhavarna, generalerna och Hitler, att man förstår här att de här soldaterna är verkligen bara fast i den här skiten. De kan inte ta sig ur. Det finns ju en väldigt känd målning som gjordes in i Stalingrad som har fått symbolisera de här tyska soldaternas umbäranden. Och det är Madonnan i Stalingrad. Jag tycker att den kan man gärna söka upp på nätet och kika på en bild. Det är en väldigt simpel målning gjort av Kurt Reuber. En konstnär som levde den här tiden. Och han var soldat då i sjätte armén. Och han har ritat, när det var ju jättesvårt att få tag på något material överhuvudtaget. Men han hade alltså en rysk karta som hade överlämnat eller övergivits. Och sen är det en kolmålning, man säger, med kolkrita, som man har gjort en bild av Madonna. Och så har han skrivit här runt omkring julafton i der Kessel, alltså i grytan, 1942, Festung Stalingrad. Och den här målningen, den är ganska stor. Den är väl, ja, vad kan det vara, kanske 90 gånger 50 centimeter eller någonting sånt där. Så det är en ganska, ganska stor målning. Den här jobbar han med inne i en sån här liten bunker, kan man säga. Eller liksom en jordhåla i princip. Man beskriver den här, alltså när artilleriet slog ner så tappar han ofta kritorna och det materialet. Det var liksom, han hade inget stativ, utan han hade ett gammalt bord som han hade vänt upp så han kunde ställa upp den på. Han ställde sig på en stol för att kunna få lite perspektiv när han målade med den här. Intensivt höll han på med detta. Och sen så paraderas den här målningen runt bland de tyska soldaterna under julafton. Och man sjöng sånger och man så att säga, bara betraktade den i princip. Och han beskriver väldigt fint hur officerare såväl som soldater bara kunde hitta något slags hopp och längtade hem när de betraktade den här målningen. Och den finns nu i Berlin i Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche, jag vet inte om jag uttalade rätt, men den finns att titta på där fortfarande. Och symboliskt nog så var det här, den här målningen togs med, det var det sista planet som lämnade Stalingrad från tysk sida. Då fick den här målningen följa med. Målaren själv, Kurt Reuber, han blev tillfångatagen och dog antagligen någonstans upp i Sibirien. Det är en väldigt tragisk berättelse.
Men jag tror också så här att Stalingrad och operationerna under våren, sommaren 42 och sen då här som vi är inne på vintern 42-43, det visar ju också problemen i den tyska ledningen, som jag tycker nu att man skulle kunna lite fördjupa sig. Att jag nämnde ju Halder här till exempel, som var chef för OKH. Han till exempel avskedas ju redan på hösten, och här ser vi någonting nu, att de här Keitel och Jodl, de här som ändå är, de tar till sin uppgift att liksom inte berätta för Hitler hur illa det är. Det är inte bra, det är liksom inte bra för fyren att få veta hur det är, och att liksom undanhålla information, inte vara rakryggad och säga som det är. Så att här visar ju att man har nu väldiga problem i den tyska ledningsstrukturen. Och till och med så skickliga officerare som Manstein så småningom får ju också problem med Hitler. Alla de här som liksom försöker vara professionella i sitt militära yrke, de kommer så småningom då att krocka med de här politiska målen för krigföringen. Det tycker jag också att man kan anspela på det som vi upplever i nuet här. Är det liksom ett politiskt krig eller ett militärt krig som pågår i Ukraina? Den här intressanta krocken mellan politiska mål och militära mål, och det tycker jag är väldigt uppenbar här också i Stalingrad.
Och det där vet vi ju så väldigt lite om från efteråt också.
Ja, det vet vi ju inte, för det pågår ju huvudet på folk kan man ju säga.
Vi får ju rapporter hela tiden om nu att Putin sparkar sina militära officerare och de generalerna dör och skjuts och liksom, man vet ju inte alls.
Man vet ingenting.
Men där pågår ett väldigt ibland avgörande spel också för hur de här krigen utspelar sig. Mm.
Jag skulle vilja nämna en sak där det gäller den ryska sidan också. Att en intressant aspekt på det ryska ledarskapet är att man ju har de här politiska politrucken och ledarna. Så att det är ju inte bara så att det är Zhukov och militärerna som leder krigföringen i Stalingrad. Utan här sitter ju också partikommunister, folk som så att säga på något sätt kollar upp. Och det utfärdes ju sådana här brutala order att den som ger order om reträtt utan de har fått en sån order, de ställs ju inför krigsrätt, det vill säga skjuts.
Men är inte Zhukov med och rensar ut det där? Alltså,
jo, så småningom. Det försvinner senare finns det. Men här finns det fortfarande kvar. Och Chruschtjov, som ju är en person som vi ju känner till sen så småningom som ledare i Ryssland, han är med här just som den där politrucken på just i de här operationerna kring Stalingrad. Men du har alldeles rätt att det här kommer sen att rensas ut så småningom i den ryska sovjetiska armén.
Då känner jag genast att du har vi den finska kopplingen. För att det här är ju någonting som man säger hämmar ju i den ryska framryckningen också under vinterkriget.
Just
de här politruckerna de hade stort inflytande under vinterkriget. Men att man sen successivt gjorde sig av med dem just för att man insåg hur ineffektivt det var.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Men du, jag tänker så här, nu har vi hållit på en stund här. Ska vi säga någonting också om vad som hände efter?
Det tycker jag. Vi har väl liksom avrundat nu Stalingrad. Men varsågod, för det kommer ju någonting efter. Vi ska ju lägga upp bollen nu lite för nästa avsnitt egentligen kring östfronten. Och det är ju den stora kraftmätningen vid Kursk.
Precis.
Så hur är vägen till Kursk då, Peter?
Ja, man kan väl säga så här att Manstein's armé är ju fortfarande ganska intakt. Och han gör ju några, han beordrar ju faktiskt den fjärde armén att komma och hjälpa honom istället för att undsätta Stalingrad. Det har ju för övrigt varit en sån här tvistefråga. Men det som händer sen, det är ju en enorm rysk motoffensiv egentligen efter Stalingrad. Så ganska direkt efter den 2 februari när man kapitulerar från tysk sida i Stalingrad, då kommer en enorm rysk motoffensiv egentligen utan någon särskild strategiska mål, utan man bara väller in i det som är Ukraina idag och försöker liksom nå pressa tillbaka tyskarna så gott det går. Och Manstein som har sin 11:e armé, va? Han lyckas faktiskt övertyga Hitler om att han ska få göra någon slags taktisk reträtt här. Och det är ju lite banbrytande. Han verkar ha en kort öra för Hitler i alla fall, den här personen. Så han rör sig bakåt västerut nu med sin armé mot floden Dnepr egentligen. Och det han och för att kraftsamla där egentligen, medan ryssarna då bara väller in. Och de får väldigt många framgångar på, och upplever en, liksom en stor moralisk framgång, dels i Stalingrad, men också att de märker nu att de tyska soldaterna faller tillbaka och går i reträtt. Och detta betyder också att man förlorar staden Charkiv som Tyskland nu har tidigare ockuperat under Operation Barbarossa. Och det är ju den man slåss som idag också. Det pågår ju säkert när vi strider där nu medan vi bara pratar. Och den är ju viktig, som jag sa innan, det här var Sovjetunionens fjärde största stad och ett industriellt centrum. Så den här vill man ju ta. Så Sovjet tar tillbaka den här staden. Manstein faller tillbaka, men gör en motoffensiv. Den 20 februari så slår han tillbaka, samlar sina trupper och slår ut då den ryska motoffensiven här. Och ta tillbaka Charkiv. Och detta har jag tagit upp som ett exempel på en slags defensiv mekaniserad strid som har varit ganska, som var ganska framgångsrik. Och då kan man säga att poängen här då att Manstein ser till att dra ut de ryska försörjningslinjerna. Ser till så att de har slut på drivmedel och sen så slår han tillbaka. För det är ju någonting som kännetecknar den här striden, är också att de har inte så mycket pansar kvar, sovjeterna. Utan de blir tvungna att fly egentligen till fots medan Manstein kan rulla in med sina pansarvagnar i Charkiv. Så man tar tillbaka den. Och det här betyder då att norr om Charkiv så har man en stor utbuktning egentligen runt Kursk. Så sovjeterna har tagit över det här området och det finns ju en risk att man kan bli överflyglad där, eller man kan få en rysk motoffensiv norrifrån och gå neråt. Och det här blir då uppladdningen till det som kommer sen under sommaren 1943 och slaget vid Kursk, som egentligen är för det första det stora pansarslaget under andra världskriget, och för andra så är det ju egentligen det största nederlaget under, om inte Stalingrad är första och största nederlaget, så måste väl Kursk vara i alla fall. Det här det vänder liksom. Enormt många tyska krigsfångar fångar man upp och den hela operation Barbarossa bara faller ihop som ett korthus egentligen.
Så det ligger nu här så att säga framför oss att diskutera operationerna kring Kursk, men också ta ett grepp om det som händer lite längre norrut, skulle jag vilja säga, också kring Leningrad och belägringen av Leningrad. Och sen därefter är det ju egentligen den sovjet- eller ryssarnas väg mot Berlin som är kvar då på östfronten. Jag tänkte bara att man skulle kunna ändå här kommentera lite det här med betydelsen av Stalingrad. Att det är ju en vändpunkt. Vi har nu i våra avsnitt betat av de klassiska vändpunkterna. El Alamein i Nordafrika, eller hur?
Mm.
Midway. Och Stalingrad. Så att nu har ju egentligen kriget vänt, skulle vi kunna säga, i vår serie här. Det kan man ju tycka nämna. Och också precis som du säger här att frågan är ju här, du pratar ju om de här liksom strategiska reträtterna som de är oerhört skickliga på att genomföra, Manstein här. Och det är bara en reflektion här att hade det funnits något alternativt sätt att hantera nu det här kriget för tyskarna? Skulle man ha sökt en separat fred? Skulle man ha backat ordentligt för att förkorta fronten? Det tycker jag ändå är en sån där lite kontrafaktisk fråga som är lite intressant ändå.
Mm. För det är ju svårt att se.
Ja, det är otroligt svårt.
Men det är lite samma problem som vi har med Putin nu. Att för Hitler så har han liksom lagt hela sin värdighet och hela sitt ideologiska liksom regimbygge hänger på den här, på att det här ska lyckas. Det finns ju ingen återvändo. Och det är väl också därför han liksom slutligen lämnar Stalingrad, när de här, bara låter de här människorna svälta ihjäl och dö. Att det, är väl, det finns inte möjligheten, och propagandan inåt sett som Goebbels för är ju inte, ja, det är ju ett sätt att försöka täcka upp de här förlusterna också. Att man vägrar ju erkänna någon slags förlust. Så jag tror inte det. Jag tror inte det finns, men sådana galningar, en sån galning som Hitler, så finns det liksom ingen kontrafaktiskt väg att gå. Vid det här laget måste han ju själv förstå också att han har skrivit under sin egen dom eller undergång, liksom att han kommer inte komma levande ur det här.
Ja, men vi kan väl avrunda där, och så kan vi väl kanske nämna för lyssnarna också, så här som våra trogna lyssnare här, att vi kommer att komma med ett avsnitt om både Kuwaitkriget. Vi måste sticka mellan med några andra saker. Men det finns ju också beröringspunkter med det vi ser i Ukraina idag, faktiskt. Men också Tjetjenienkriget återkommer vi till, och då har vi anledning att återkomma till det här med strid i bebyggelse, vill jag påstå. Så ska vi tacka för idag, Peter? Vad säger
du? Ja, vi gör det.
Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.